Det har gått några årrundor sedan Tage Aurell senast besvärade landets bokhandelsdiskar. Närmare bestämt sedan 1955, då den underfundiga romanen Victor anmälde sig. En halvförtäckt självbiografi, så typisk aurellisk som bara en bok av honom kan vara. Han tar god tid på sig, Tage Aurell, det har han alltid gjort. Men det betyder inte detsamma som improduktivitet. Om man inte lyser i bokannonserna varje år så förekommer han desto mera i muntliga sammanhang. Ja, jag skulle tro att han är en av vårt lands mest hörda författare. Radiouppläsningar, tv, författaraftna landet i kring, kurser och symposier över hela Norden. Och överallt en lyhört lyssnande publik som lärt sig att höra sig in i hans prosa. Alltid lika knapphändig och utspekulerat dramatisk. Han saknar motstycke i vår litteratur. Den bok han nu utger har det klassiska aurelska formatet. 132 sidor, varken mer eller mindre. Han hade en gång ett motto från Sören Kierkegaard om att det blir nog bäst att skriva en mindre bok. Alltså skriver han små böcker, men det tar en väldig massa tid att göra just så små. Samtal önskas med sovvagnskonduktören är just en sådan liten, stor bok. Man drar igenom den på en timme första gången, men då har man ju inte läst den. Den anmanar till flera konfrontationer och den sätter sig fast i ens medvetande och pockar på att få bli kvar där. För det är så underligt med livet och verkligheten. Aldrig blir man riktigt klar över de sammanhang som binder sig in i våra liv. Vad är det för märkvärdigt med en pojkvaske på 12-13 året som inte kan få majblomsredovisningen att gå ihop? Det är väl inget märkvärdigt med honom. Det är bara det att mamma ligger på sanatorium och att pappa har så smått om ord att säga. Och att den dumma kattjäveln tog en fågel så att man blev tvungen att begrava bara fjädrarna medan tårarna sprutade. Svårt att vara 12 på det 13. Eller vad är det för märkvärdigt med en halvfull handelsresande som stör nattro för en uttröttad medmänniska? Springa ut och in med pilsner i näven natten igenom medan medmänniskan bara önskar att få sova. Att häva ur sig, att spy upp hela sitt svenska folkdjup, hela sentimentaliteten, oblygseln, skammen och skiten. Allt det som gör morgondagen outhärdlig. Det var väl säkert många som såg TV:s föreställning med den nyss bortgångne Åke Grönberg i rollen som handelsresanden i Dammsugare. Här är nu texten, ren som björknäver, slipad av en hård rasp. Det är säkert ett av de styvaste stycken Tage Aurell skrivit. Om och om igen läser man denna prosa, som naturligtvis är alldeles olitterär på sitt sätt. Den har allt det som gör den till medlevat liv, som är konst. Sedan må språket och litteraturen dödförklaras hur många gånger som helst. Tage Aurell och hans hustru Katrine har farit vida omkring i Europa i många års tid. Till Grekland, till Italien och kanske framförallt till Frankrike där rötterna finns och är rotade kvar. De kan sina miljöer detta par. De har lärt sig en av de svåraste konster som finns. Att leva med andras villkor utan att göra intrång. Den store muntlige berättaren Tage Aurell är också den boende lyssnaren. Han kan sitta blickstilla i en landskyrka och bara lyssna på tystnaden. Det blir en sällsam frid då över anletsdragen under yviga ögonbryn. Och ute på kyrkbacken kan det komma. Jaha du, det var det och inte så dåligt heller. Carl Wennberg var en gång inne på hemligheten med Tage Aurells novellprosa när han kallade dem aureller. Jag torde säga att det finns ingen svensk författare idag som skriver en sådan svenska som Tage Aurell gör. Den är helt oförställd, så in i Norden äkta, så in i minsta kommatecken inandad och inifrån känd. Att läsa honom är som att en tidig morgon gå ut och känna gräset under fötterna, höra de klara rösterna och veta att det är en vis gubbe som sitter och berättar ur sin rika levnad. Tack för att vi har honom. Medan litteraturen påstås hålla på att dö, då lever han och hans berättarkonst. Detta är mycket att vara tacksam över.
Ner på vägen kommer Malin. Henne kloddan igår, för hon tog en fågel. Men sen syns ingen mer. Han bestämmer att han ska blunda en lång stund och hålla tummarna för öronen. Och inte bry sig om att det gör ont i knäskålarna, ont i smalbenen mot sofflockskanten. När han tittar upp har 4 minuter gått. Och lite grann av den femte. Därnäst räknar han än en gång första majblommorna. Han hade fått 10. 5 är kvar. Men han har bara 40 öre. Så har han antingen tappat en blomma eller en 10-öring. Det är 4:e gången han kommer till samma resultat. 5 blommor kvar. Men inte mer än 4 10-öringar. Skit också, säger han på nytt. Men tröttare, likgiltigare. Han tycker kartongen ser dum ut. Går och tittar sig i spegeln och tycker han själv ser dum ut. Men det finns det som är dummare. Agda på Sjövik. Nej tack, jag ska ingen blomma ha. Det blir bara till att gubbarna in i stan sitter och super upp de pengarna. Så jag ska ingen blomma ha. Det finns det som är dummare än vi, hade faran sagt. Betydligt dummare, hörs det ut för. Minutvisen är kommit ner till 6:30. 6:30 är klockan. Det kan dröja en timme än. Det kan dröja 2 timmar. Han går tillbaka till chiffonjén med cigarrlådan han fått att förvara blommor och pengar i. Låter de 4 10-öringarna fara runt ett slag på botten. Skit också. Sätter sig att räkna de andra vitsipporna. Det är riktiga. Det är 46. 2 minuter går. 4 blommor till så hade det varit jämnt 50. Men det är kallt och blåsigt ute så. Så han tar istället undan 3 som vissnar redan, slokar. Och 2 som är trasiga. En är större än alla de andra. Den trär han in i tröjan. Jämnt delbart med 8. Ingen på vägen nu heller. Varken katt eller människa. Han sprang efter och slog henne med ett spö. Han väser som han väste då. Kattjävel, kattjävel! Hon begrep inte hon. Hon kom tillbaka till honom när hon rivit sönder och ätit upp fågeln. Och hon var med när han begravde fjädrarna. Hon hade inte löpt vidare långt bort. Strax på andra sidan häcken fann han dem. Hon är gammal, men tydligtvis är hon dum i alla fall. Hon som Agda-kärringen. Han räknar stickorna i tändsticksasken. Om det blir jämnt tal och helst delbart med 8. 31. Plötsligt rasande lyfter han åter vitsipsbukanten ur glaset och räknar igenom den. Det är inte 40, det är bara 37. Mosar sönder det 5 ner till 32. Mosar sönder den stora blomman i tröjan. Han är arg. Arg som på Malin. Återstår han på knä på sofflocket och knyter nävarna, säger högt genom fönsterrutan henåt vägen. Nu är du så god och kommer hem. Hör du? Du är så god och kommer hem nu. Han är vanmäktigt ilsk. Tårarna sprutar fram. Han har ju hört att hon inte ska komma hem på länge än. Kanske till hösten. Hon hälsade så mycket, säger far hans. Hälsade så mycket till dig. Han frågar ingenting. Vet av erfarenhet att han inget svar ska få så här direkt. Inte förrän fadern tänkte ut tystnaden efter senaste ordet och det brukar ta lång tid. Längre och längre för var gång han kommer från sanatoriet. Och så plägar detta nästa ord. Bara vara att hon är som vanligt, förresten. Mamma var som vanligt. Och svaret sjunker ner i honom som 100 uttavlor. och som tusen timmar som ska gå innan hon kommer hem. Fadern sätter sig vid spisen och tar av sig fötterna. Och med en säger han ikväll någonting uppmuntrande, någonting berömmande. Det gör han sällan och aldrig en söndag han varit och hälsat på hos mamma. Om han är glad, om hon är bättre, om hon kommer hem. Det var bra att du burit in ved, hade han sagt. Det är kallt ute, ska jag säga dig. Sen blev jag naturligtvis tyst efter så många ord. Men nu behövs det just inga fler. Och jämnt delbart med 8. Hon är allt skral, mamma, du. I stillheten ekade från väckarklockan, från elden i spisen, från velor när fadern lutar sig ner efter vetre. Alltihop vaknar och tar emot nyheten och blir rastlöst och bestört. Det knäpper till i chiffongen, den har hört. Där rinner lite grann sågspån uppe på vind, dit har det hörts. Men sen tiger det runt om. Väckarklockan är långt bort. Långt bortom suset och bruset i hans öron. Fick du hångla något med henne? Jesus, han vet att det är en fattig fråga och är barmlig. Nu. Men det är heller inte sanningen han vill ha. Vill istället att den andra ska ljuga, ska hitta på någonting här i ensamheten och sena kvällen till en liten värme, gärna det. Hångla, säger Fridolf. Ja, säger Julius och skjuter förväntansfullt huvudet lite längre fram över bord. Fick du det? Hångla lite med henne. Hjälpsamt är huvudet framme över bordet. Nej, hångla, säger Fridolf. Nej, frånvarande och kallt. Tills han ser den andres huvud under lampan och ser en fuktig blåsa i ena mungipen. Jo, visst vill han berätta det. Det vill han gärna nu. Han som varit ute och rest. Nej, hångla, säger han åter, men inte så kallt, så övergivet längre. För han har ett slags berättelse. Och den andra tror han förstår att det inte tarvas någon vidare hets, att de alltså kan sitta här och dikta. Lampan skiner rätt ner på vaxduken. Det är inget alltför ivrigt huvud i vägen. Men i sängen bredvid. Han knäpper nävarna och mina knät för att ha dem i ro någonstans. I sängen bredvid ligger en finen, kan du tro. Rosig och mullig. Sen stoppar det dock redan upp i berättelsen. En helt ungen, säger han. Och knyter maktlöst isär händerna. För fortsättningen är ingenting för den andra. Den handlar egentligen bara om, ja, hur ont hon tydligtvis haft. Hon han satt hos. Extra ont. Det såg han när han tog blickarna till sig från rosen. Istället berättar han om hustruns självförsvar, eller vad han ska kalla det. De har fått en ny underläkare, sa hon. En finen, lång och kolande svart hår som ligger i vågor och så snäll så att... Så att vad? Hon blir inte bättre. Hon blir alldeles inte bättre. Ökar inte i vikt. Förresten hade hon inte blivit vägd på en tid. Och febern fortsätter. Och slemmet likaså. Fick du hångla någon med henne? De meningslösa orden hänger kvar i tystnaden under lampan. Hänger över den lilla konjakskvätten som är utan möjligheter än också, så liten är den. Jag tog Kristin på armen, säger Julius. I natteslag. Och tänker att kan den stackars resenären inte ljuga ihop någonting så kan han försöka själv. Det här blir för trist. Ja, säger Fridolf beredvilligt. Nu är det han som är förväntan, i alla fall någon förväntan, sträcker huvudet in över bordet. Ja, säger han om igen. Och vill på något vis osjälviskt att den andra ska få någonting ut av denna stund. Om sant eller lögn är detsamma. Nej, säger Julius då. Det var ingenting vidare. Han håller sig till sanningen. Efter en matta lögnlust. Trummar hånfullt med vänstra handens fingrar mot vaxduken. Ingenting vidare. Hon sjunger han och trummar en argsint virvel. Hon tar till att bli för gammal. Kärringkraken. Så kommer det ingen vart någon av den. Och det är bara kallare och ruggigare nu. Elden under kaffekokaren har för länge sedan dött ut. Är det inte jävligt att det blir vinter igen? Säger Julius därnäst. Och ser ut mot den äntligen halvskumma vägen. Mot den gröna himlen ovanför. Och tar bekymmer på förhand för vårens räkning. Det kanske blir som i förfjol. Att lövet fryser och blir brunt. Då blir det en ljuvlig sommartid, brunt löv. Fast lövet ger han ju fan. Lövet ger jag fan, säger han. Men du ska se, det blir en torksommar igen. Då blir det roligt. Inget vatten till kräken, inget gräs. Men strömmar han inte längre. Han dunkar istället knutna näven i bordet. Men då är det jag som ger mig. Det ska djävulen hålla på och slita och slita och... Och sen ingenting har kvar för alltihop. Inte ett förbannade dugg. Han kränger på sig. Drar i västen över byxorna. Klämmer in magen. Och skjuter ut bröstet. Och visar så att ska väderleken vränskas med honom nu i sommar. På nytt. Då ska han vränskas tillbaka. Då ska han inte finnas det längre när makterna till äventyrs blir mildare en gång. Så lurar han sig fram på en tanke som ända hittills ingen fullbordad tanke varit. Blott ett slags glim. Om hon dör ifrån dig, säger han. Ja, svarar Fridolf. Men utan någon förväntan alls nu. Bara rätt ut i villrede. Så villrådig att han inga ord finner. Nej, säger han och skifflar ifrån sig med tvärvänd hand bort över den glatta kalla duken. Nej, nej. Nej, det ska jag väl inte tro, säger Julius. Men om... Han vet att han är för fort framme. Men likväl förmår han inte bromsa. Men om... Då kanske du inte blir kvar här med pojken. Utan då kanske du säljer och flyttar härifrån. Det är alldeles för tidigt. Det ser han ju. Ser att den andra tvärvänder sig som näven på denna väg. Julius vänder inte. Då får du sälja tillbaka till mig, säger han. För så kunde Kristin och jag ge upp egendomen och flytta hit och bo här istället. Så finge någon fred någon gång innan ska till Körgården. Han får portmonnän hon hade med sig hit. För så ska du köpa den ting, säger hon. Du fick inget till födelsedagen. Den var för en månad sedan. Och då blev han 12. Men det gick bra med konduktören. Jag blir 12, hade han sagt. Och blivit trodd då. Och det skulle han berätta nu. Men så är hon nog väldigt dålig, säger han. Han fick resa istället för far sin, som kommer annandag pingst, om hon vill att han ska komma då. Det har lagat sig jäktigt på vägen där han är med och kör grus. Hon har inte frågat någonting. Och nu är timmen snart slut. Det börjar så smått ta gör runt om vid sängarna. Han har mest suttit och sett på dessa andra. För hon orkar visst ingenting alls. När han sen går därifrån och ut genom den långa korridoren möter honom en sjuksköterska. Henne får han svara en hel del om det är långt till telefonen hemma och till stationen. Och hur pass många tåg där går. Men det kan jag förresten se efter själv, säger hon. Han berättar om gruskörningen och att hans far kommer annandagen. Annandagen, säger hon. Och tittar sen länge ut genom fönstret. Han springer allt vad tygen håller. Nu är det bara en halv timme kvar, men han kan hinna fram mot sanatorievägen om han gnor. Han löper inte ända fram till grindarna, blir stående en bit därifrån. Och ser. Det är kanske 100 fönster. Och han vet inte säkert vad hennes sal är. Han tänker efter hur han gick och väljer 3 ibland. Väljer 1. Dessemellan har han ögon med uret i tornet. Han står där så länge det är tid. Sen rusar han tillbaka till stationen.